frälst, men jag var på väg. Ni vet, Gud hade börjat ett verk i mig. Men processen var på gång och inte riktigt fullbordad, vilket det ju inte blir under den här livstiden. Och jag minns den inre kampen. Och de dagar när jag var lite sådär, idag vill jag inte gå till kyrkan. Då bejakar jag mitt kött, det ska man ju inte göra. Men det gjorde jag. Då la jag på så här destruktiv musik, lite så här synka, lite så här, lite tung bas och lite mörkt och så här. Och så sminkade jag mig riktigt mycket. Och så gick jag till kyrkan. Tips för dig om du känner att du lite så här, men jag vill inte gå till kyrkan. Nå okej, okay, men sunka lite ihop då. Jag sunkar lite för oss. Jag vill inte gå till kyrkan, jag vill vara rebellisk. Vill jag ens vara kristen? Är det här någonting för mig? Så bara på med mycket smink. Men nu får jag till kyrkan. Jag menar alltså inte att du måste sminka dig för att komma till kyrkan. Men whatever it takes. Ibland smakar det lite trä. Ibland är det lite sådär, kan man nu på riktigt liksom. Vi har nu varit i kyrkan varenda söndag. Ska vi nu på riktigt gå just den här söndagen? Jättebra fråga. Är det värt liksom att komma varje söndag till kyrkan? Det här är inte alls vad jag ska predika om. Men jag var en liten input här i början. Och jag tänkte jag bara sett med ditt sinne här i början. Oavsett varför du har kommit hit. Kanske inte du har en sån tradition, utan du kommer lite på filis. Kanske du inte har varit så många gånger förr. Eller kanske du har varit de här 21 gånger 3, alltså 63 år varje söndag i kyrkan. Det kan ju lätt hända. Men oavsett orsak till varför du har kommit hit. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll varför du har kommit hit. Men det intressanta och det roliga, det är ju att du faktiskt är här. Det är ju jätteroligt, tycker jag. Faktiskt. Och där, jag tror inte det är så stor skillnad varför vi kommer. Hur det kommer sig att du har tagit dig hit idag. Men det intressanta är att Gud ändå har någonting för dig. Gud vill ändå göra någonting i ditt liv. Jag berättar en liten story till och sen ska vi ta predikan. När jag kom till tro, vi pratade om det på Jesushelgen. Med Lova tror jag det var. Så pratade vi om var man sitter i kyrksalen. För det här är också intressant. Mycket intressant. När jag var 16 då, så fattade jag att välsignelsen kommer liksom härifrån ner. Och att det fanns någon sån teologi. Inte alls sant då. Men det fanns någon sån teologi som någon sa. Och jag bara, ja, så där är det. Och man fick ju inte sitta längst fram. Det var ju som inte fair. Men näst längst fram. I mitten. Där, just där. Näst stolen. That's the holy one. Då var det ju tre bänkar och hela köret. Men där satt jag i ganska många år. Sen så hade jag en liten kris i mitt liv. Och jag bara, hur är det med tron och vart jag på väg? Då satt jag där, långt, 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 långt bak. Och satt jag och funderade, oj, hur ska det här bli till någon? Men jag satt här och jag var med och jag sökt Gud fast jag var lite vilsen. Sen fick vi barn. Då satt jag där. Och där sitter jag ännu idag, 7 år senare. Allt som oftast. Och med det här, vad är det här då för intressant story? Man kan ju inte värdera de här platserna. Men jag skulle vilja utmana dig. Dels att kanske någon gång switcha plats. Vet du vilken vanlig människa vi är? Hur otroligt lätt. Alltså jag satt ju säkert 10 år på den där platsen där. Rad nummer 2. Sen satt jag där en tid. Sen blev jag nog liksom mer stabil. Och då tror jag, minns inte riktigt vart jag flytt. Jo, vi hade en fas med Anders innan vi fick barn. Så jo, vi så att vi satt inte med varann. Och det kan ju vara lite konstigt kan man tycka. Men vi valde ut människor som vi såg att här är en människa som kanske inte har någon att sitta med. Här är min kompis som jag tar med till kyrkan för andra gången. Här är den här personen som ser lite ledsen ut idag. Och så gick vi och satt oss lite runt omkring i salen. Så det är ett tips också. Testa en ny plats. Kanske sitta bredvid en annan människa. Och den här dagen då, när du kommer till kyrkan, söndag efter söndag kanske. Och du är lite disträ. Har man småbarn är man jättedisträ. Man hör inte mycket av predikan, jag lovar er, tyvärr. Men däremot så får man träffa människor. Och jag tror ju väldigt mycket på Guds mötet när man träffar en människa. Och får ge någonting lite åt en annan människa eller själv får bli lite uppmuntrad. Så där i det lilla rummet där det ofta luktar skit, alltså bajsblöja, där bakom glaset. Därin så kan det ske uppmuntran. Därin så kan det ske saker som berör på djupet i människors hjärta. Där kan liksom Gud få komma in i samtal, i diskussioner bland bajsluktande blöjor och barnaskrik. Så tänk inte att du är bara här av slentrian. Eller du är bara här och så. Ja, ja, men vi donar på. Utan det kan hända någonting i våra liv. Var du än är just nu. Hur mycket du än orkar lyssna på en predikan. Det handlar ju om det. Ibland när man ska predika så tänker man att oj, 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 nu ska jag vara något riktigt, riktigt, riktigt bra. Men det handlar ju om att predika bra. Det handlar ju om att Gud ska få röra i våra liv. Det är inte så stor skillnad. Anders brukar uppmuntra mig. Han vet exakt vad jag går igång på. Han säger alltid, Julia, inte en enda en kommer att komma ihåg din predikan. Slappna av. Ingen kommer att komma ihåg den. Och jag bara, yes, det är sant. Den tar jag. Och jag är faktiskt sant, jag blir jätteuppmuntrad då. För det är som att, kom igen, jag kommer hit. Jag står här i 30 minuter, pratar. Ni skrattar eller så skrattar ni inte. Ni lyssnar eller så lyssnar ni inte. Men det är ju upp till Gud, det är upp till den heliga ande. Och det är våra hjärtan som behöver vara öppna för att bli vidrörda. Väldigt lite vad jag har att säga. Och väldigt mycket att vi bara välkomnar Gud in i våra liv. Jättelångt intro. Kanske rekord längst jag någonsin har haft. Men som sagt, det var länge sedan jag stod här så då måste man få prata lite extra. Idag så ska jag prata om den lätta bördan. Den lätta bördan. Alltså jag kände sådär när jag skrev ner den här rubriken kände jag, ja, vad härligt. Hörrni, det finns en lätt börda. Lilian har predikat här nu tidigare om visionen. Att vi är relationsbaserade, att vi är ett center som gör lärjungar. Det handlar om den aktiva tron. Tron som sträcker sig utåt. Tron där inte jag bara lever för mig själv utan lever för andra människor. Och samtidigt som det här händer och vi ska leva i det livet så bör vi likväl vända oss inåt och se på vårt eget liv. Vad finns jag? Vad bär jag på? Finns det saker jag bara behöver få kasta till Gud? Finns det saker jag behöver få lämna? Går jag och bär på en väldigt tung börda och låter inte ens Jesus komma in och förmedla sin lätta börda? Byta ut din tunga börda till en lätt börda. Och så igen så har vi fått ta emot Guds nåd över våra liv. Och vi kan fortsätta sträcka oss utåt. Vi kan ändå göra det fast vi har tunga bördor. Men det är lättare om vi har liksom fått kast vårt elände på Gud. Och sen får bara älska andra människor och betjäna andra människor. Nåja, vi kör vidare till första bibelstället. Yes. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Så underbart hörni, vilken sån här fräschhet i det här bibelstället. Vilken så här frihet av att yes, hörni, det finns ett ok som är milt. En börda som är lätt. Men vi kan inte både ha vår egen börda på oss och sen adderar vi till Jesu lätta börda. Utan vi kanske börjar en switch. Switcha bort vår egen tunga börda och bara ikläda oss. Kristus ta på oss. Jesu börda som är lätt. Så därför ställer jag nästa fråga till dig. Hur mår din själ idag? Var finns du just nu? Ni som har varit på, vi som har varit på Jesus helg, vi är liksom pigga på alerten. Det här är known news för oss och vi har fått ta del av liknande undervisning och bara få liksom byta ut, sträcka oss mot Gud. Men oavsett varifrån du kommer idag, hur mår din själ idag? Brukar du stanna upp och fråga det av dig själv någon gång? Hur mår min själ idag? Alltså jag är riktigt så här stereotypisk stereotypisk finlandssvensk, skulle jag säga. Eller finne nästan. Jag tycker jag måste säga att jag är finne. Vissa finlandssvenskar blir förnärmade. Men jag är ju en finne. Jag vet inte vad du är. Men jag har en sån finländsk själ. Så när någon frågar av mig, hur mår du idag? Så då är jag där och bara, jag väntar lite, jag ska känna efter. Ja, hör du, idag är jag stressad. Idag har jag en sån här dag. Det här ligger framför mig den här veckan. Det här känns tungt, det här känns utmanande. Fast det här är riktigt bra just nu. Men jag tror att det är ganska bra. Jag har faktiskt en numera en rikssvensk kollega på mitt kontor. Hon kommer ju in liksom och så här klämcheck och bara, ja men hallå, hur är läget här idag? Och bara, ska jag svara eller ska jag inte svara? Men jag frågar dig på riktigt, hur mår din själ idag? Inte bara, hur är det med dig? Hur är läget? Allt bra? Utan hur mår du? Hur mår du på riktigt? Hur är det med din själ? Vad bär du på dig just nu? Och det är precis det här som Tom var in på i det här kollekttalet. Det är mycket som snurrar. Det händer mycket i världen. Och honestly, ärligt sagt, så jag är redo för liksom en normalisering av världsläget. Jag tror att var och en av oss är det. Och det har varit en utmanande tid och det kommer en utmanande tid. Och det kan göra att bördan känns lite extra tung. Så därför stanna upp och fråga dig själv, hur mår du idag? Hur mår din själ? Nå, då, om det är så att vi går och bär på saker, så vill jag fråga också, vad är det som gör att vi håller fast vid våra bördor? Varför väljer du och jag ofta att hålla fast vid våra bördor? Jag tänkte på det här med den här fysiska bördan. Jag har ju en sån här, nu jag hade ju den här, min äldre dotter här, 6,5 år, snart 20 år gammal, som kom upp i famnen här i lovsången, och jag orkar ju hålla henne liksom 10 sekunder och så kramar henne så här, nu får du springa iväg, dit får hon. Och så har jag ju den här lilla bebisen som man tror att ska vara liten, lätt och nätt. Och hon är väldigt liten och nätt, men hon är allt annat än lätt. Så när jag tar upp henne i famnen så är man så här, åh vad mysigt, nu ska jag gå runt. Och hon är lite gnällig, nu har hon en 9-månaders kris, sägs det. Så går jag runt med henne där hem för att hon vill inte vara på golvet. Och ser hon mig så blir hon så här, så börjar hon gnyla jättemycket, så blir hon superarg om hon inte får komma i min famn. Tar upp henne, och jag då som är lite aktivist, jag vill liksom göra någonting och jag vill inte bara som, ja, då vill jag städa undan samtidigt eller fixa någon mat eller liksom göra någonting. Och så går det liksom 2 minuter och sen är jag så att aj min rygg, aj min armmuskel. Och så de där 10 kilos guldklimpen jag har i min famn så gör sig påmind. Till först känns det som ingenting. Jag har många vänner som har tagit Enya i famnen och sagt, åh vad lätt hon är. Wow, hon väger just ingenting. Men försök bär henne ens 10 minuter. Hon väger 10 kilo. Det är någonting. Men så här tänker jag det med våra bördor. Att det kan hända att saker liksom smyger på. Vi fattar inte ens att det är en börda. Men när du har gått med en tid så börjar du märka att aj, nu börjar jag verka lite i ryggen. Varför har jag ryggont? Varför börjar jag verka i mina muskler? Vad är det jag går och bär på? Det kan vara en orsak till varför vi bara håller fast vid dem. Vi fattar inte ens att vi går och bär på en börda. Annat kan vara att vi vill vara starka själva. Vi vill hålla fast vid vår egen börda. Vi har någon form av stolthet. Vi bara, men jag fixar det här. Klart jag kan liksom gå och bär på det här. Det är ju jag som har ställt till det. Eller, det här är nu min last i livet, hörni. Vem brukar inte säga, det här är min last i livet. Det är ju tur att man inte gör något annat dumt i alla fall. Jag hör det här jätteofta. Alltså. Jag vet inte vad jag umgås med för människor. Men många brukar säga det där. Men det här är min last. Det skulle kunna vara så mycket värre. Du kanske har en last i livet som du är stolt. Alltså du med stolthet så håller du kvar vid den. Eller du tänker att det här får jag liksom bara stå mitt eget kast. Kanske du har behov av kontroll. Du vill inte släppa taget. Du vill bära, du vill fortsätta hålla kvar. Då har jag åtminstone kontroll. Då behöver jag inte liksom överföra kontrollen till någon annan. Eller kanske du tvivlar på vad Gud kan göra just i din situation. Det kan finnas många orsaker till varför vi väljer att hålla fast vid våra bördor. Och våra bördor, de kan ju se helt olika ut. Jag tänker så här att just nu så är vi här. Att den här oron för framtiden är någonting som många av oss har gemensamt. Det kan vara oro för vår ekonomi. Ska jag eller ska jag inte få jobb? Vad ska jag välja för studier? Kommer jag slippa in dit jag vill? Hur kommer det att gå förstås med elräkningen? Hur kommer krigssituationen att utvecklas? Hur kommer våra relationer att formas? Vad kommer att hända i min familj? Det finns så mycket framtidsoro. Det är så lätt att vi hamnar, att vi är där och oroar oss för framtiden. Tänkte ta en gallup, men skippa gallupen. Nej, men jag tror faktiskt att vi så lätt sitter där. Speciellt det här sista åren. Jag vet inte, har du haft liksom ökad oro? Det blir ändå en gallup. Någon som känner att oron har varit större under de här sista 3 åren än tidigare i livet? Några i alla fall. Vissa kan ju ha gått igenom enorma utmaningar och det här känns som piece of cake. Men liksom rent generellt så är det många som känner att oron har varit större de här senaste åren än tidigare. Och vi är ännu lite ovana med det här. Vi har varit bortskämda av att må bra och ha det bra. Men den här oron för framtiden, det kan vara en börda som trycker dig och mig. Som tar bort vår glädje, som tar bort vår frimodighet. Som på något sätt tar bort vår tillit till Gud. Jag pratade med Anders här om dagen och vi funderade på det här med ekonomi. Och jag måste ärligt säga att jag har varit lite bekymrad. Jag är egenföretagare och direkt det blir såna här masskriverier på tidningen. Så blir det en skräck som lamslår liksom mina kunder. Vilket gör att mitt företag stannar för att deras företag stannar för att vi alla styrda av rädslan. Och då blir man lite orolig så att hur ska det här gå? Vart ska världen gå? Vart är vi på väg och hur ska det här? Men så pratar vi om det och vi båda sa att ja, fast ändå. Alltså, jag måste erkänna att jag var lite orolig. Men när jag går till grunden så känner jag nu har ju Gud det här under kontroll. Det kan ju bli jobbigt, det kan bli slitigt. Vi kan måste hitta lite kreativa lösningar, vi kanske måste spara in, vem vet. Men Gud har ju nog det här under kontroll. Och det är så viktigt att få komma in i det. Att se att nu kanske jag går och bär på en börda. För jag känner faktiskt att nej, nu har jag grubblat på det här så mycket att jag börjar ta lite bort min glädje. Jag var på en företagsretreat, en företagsweekend i Helsingfors. Och då när jag satt och rannsakade mig själv så insåg jag, nej, nu har jag blivit liksom för fokuserad på hur ska det här gå, hur ska jag få in pengar, hur ska jag utveckla, hur ska det liksom snurra runt i något så här ekorrhjul av att jag ska ha allt under kontroll. Att jag ska fixa det här, jag ska lösa det här. Och då skrev jag ner och så sa jag till mina inte kollegor, men mina vänner där, företagsvänner, att vet ni, nu skärper jag mig. Nu slutar jag fokusera på det här. Det här är fel mål. Nu äter det här upp min glädje. Det här tänker jag inte göra. Och så kanske det kan vara. Saker smyger sig in i ditt och mitt sinne. Vi hakar upp oss. Vi börjar oroa oss. Men så mitt i en oväntad stund så kan du få en uppenbarelse om att nej, vänta nu. Inte var det så här det skulle vara. Inte var det här grundtanken för ditt liv, för din framtid, för var du är nu. Och då får man välja att ta ett beslut att kasta sina bördor och bekymmer uppåt. Kasta dem på Gud och se att han kommer att hålla. Yes, vi tar nästa bild. Ska vi se hur långt vi hinner idag. Klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot den högmodiga. Men ge nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne och kasta alla bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Eftersom jag citerar det här några gånger så får ni det också där. Kasta alla era bekymmer på honom. Det är så att när man är i ett krisläge så säger ju psykologin att det finns 3 olika saker som man gör. Det är freeze, fight eller flight. De här tre är sådana nyckelvanliga ord som ofta kommer upp. Jag tror jag kommer upp i någon psykologikurs i gymnasiet. Yes, jag fick ett nickande svar. Jag tar det. Tre vanliga sätt hur vi reagerar på när livet är jobbigt. När det kommer någonting skrämmande emot oss. Någonting oförutseende. Så blir det så här. Vi låser oss. Eller vi börjar fighta själva. Eller så flyr vi situationen. Och jag tänkte på det här. Och vi ska se lite på en bibelberättelse ännu som kommer att röra det här. Och jag tror så här att det här är inte vårt utgångsläge. Jag tror inte att vi ska freeze, fight or flight. Jag tror inte, ibland kanske vi behöver göra olika saker liksom rent impulsivt. Men om vi ser liksom mer så här filosofiskt på det här, så tror jag inte att det här är någon av nycklarna som du och jag behöver använda när vi står i situationer som är utmanande. När vi har bördor, när vi har bekymmer som vill lite så gnaga bort vår glädje. Utan jag tror att det vi behöver få göra är lean in. Alltså förlåt, jag vet, det är så svårt med det här svenskan. Allting känns som så. Luta dig inåt. Lean in. Luta dig mot källan. Luta dig mot Gud. Luta dig mot någon som är större än dig själv. Som kan ta kontrollen, som kan ta liksom hela din situation, också det du själv liksom, om du är besviken, om du är irriterad, någon som pallar av det där, lean in, luta dig in mot Gud, in mot en gemenskap med honom, bjud in den helige ande mitt i det som du står i. Hör ni ett favorit bibelställe? Så är det här kvinnan vid Sykars brunn. Jag ska inte läsa hela. Jag har liksom hela här nu. Och nu ska jag försöka hitta några nyckelverser åt er. Men Jesus var ju som sagt med sina lärjungar. Och de gick in till stan. Och de skulle hämta. Visst skulle de hämta något att äta. Och Jesus han var trött efter att ha vandrat. Han satte sig ner vid en brunn och träffar där en kvinna som ska hämta vatten. Det verkar inte vara jättemycket annat folk eller vad kommer inte framkommer inte att det är mycket andra människor där. Men Jesus är där, han är där och vilar, lärjungarna har gått iväg och dit kommer en kvinna som ska hämta vatten. Jesus börjar prata med henne, vilket ju redan var emot all liksom vett och etikett. Hon blir själv sådär att va? Men du ska ju som inte prata med mig. Varför gör du det? Och då börjar Jesus prata om det levande vattnet. Att hon inte, om hon dricker av det vatten som han har att ge, så kommer hon inte att bli törstig igen. Hon blir mer nyfiken och frågar mer och mer. Och Jesus säger till slut att det är jag som är Messias. Det är jag som talar med dig. Och kvinnan förstår att det här som han säger är sant. Han är Messias för han talar rakt in i hennes liv. Han avslöjar det som kanske ingen annan vet. Eller väldigt, väldigt få vet. Som inte går att läsa på hennes t-skjorta. Som inte går att läsa av henne sådär. Men han ser in i hennes inre. Han vet vad hon går och bär på. Han vet den börda hon har, den smärta hon har och den skam som hon har. Och han kommer in och talar rakt in i hennes liv. Och det som är spännande är att hon lämnar kvar. Hon låter honom tala till henne. Men sen så stiger hon upp och så går hon iväg. Hon går in i byn och berättar att hör ni, någon har berättat för mig allt vad jag har gjort. Någon har berättat om det som ingen annan egentligen vet. Det här måste vara Messias. Kom själva hörni, kom och se, kom och lyssna till den här personen jag träffar. Och vi ska se kort på fem saker som hon gjorde. Som på något sätt sammanflätar det här som jag vill förmedla idag. Det första som hon gör är att hon finner sig på samma plats som Jesus. Det var det jag tänkt på, det här med att du är på gudstjänst idag. Och du vet kanske inte varför du är här och finns det någon mening med det. Alltså den här kvinnan visste ju inte ens att hon skulle möta Jesus. Hon får ju hämta vatten. Hon hade ingen aning om att det skulle vara en människa där som skulle förändra, förvandla hela hennes liv och hennes framtid. Men mitt i allt så finner hon sig på samma plats som Jesus. Och det kan också hända i våra liv. Kanske är det här, men kanske är det imorgon. Eller kanske är det någon annan dag. Men mitt i allt så finner du dig på samma plats som Jesus. Och Jesus är där och knackar på. Och delar saker in i ditt liv. Och det som är spännande är att hon också, hon är inte bara på samma plats. Utan hon låter sig beröras av hans ord. Hon låter sig, hon stannar upp. Och lyssna på honom. Det är inte bara sådär, okej, nu är det någon liksom knäpp man här som håller på och pratar. Han pratar massa strunt. Han borde inte ens prata med mig. Alltså hon skulle kunna direkt bara dra vidare. Jag vill inte ha någonting att göra med den här typen. Vad håller han på med? Men hon stannar kvar och samtalar. För det är någonting med Jesus som gör att hon stannar där. Hon stannar i hans närvaro. Hon hör hans ord. Hon förstår att det här är på riktigt. Och det är nummer 3. Hon lutar sig inåt. Hon lät sig beröras. Hon lyssnade på vad han sa. Och så lutar hon sig inåt. Hon flydde inte. Hon skulle också kunna välja när hon hörde att han började profetera. Och tala rakt in i hennes liv. Då skulle hon kunna stiga upp och fly. Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland så kommer ju den här flyktmekanismen igång. Nej, nu blir det för djupt, det blir för personligt, det blir för dyrt, det blir för jobbigt. Jag flyr, jag sticker. Och ens känslor kan ju lätt vara där. Jag vet inte hur ni är liksom i era relationer. Men ibland så är det sådär att nej, nu måste vi ha liksom ett allvarligt snack. Jag vet inte hur du reagerar om någon säger till dig. Hörru, vi borde ta ett samtal. Vi borde ha ett allvarligt snack. Det kan hända att hela kroppen skriker, fly, jag vill inte vara här, det här kommer att bli så jobbigt. Men hon valde, fast hon visste att det kommer att bli jobbigt, hon kände ju av det, hon hörde ju vad han sa. Det här är så jobbigt. Han håller på att trycka liksom på min djupaste, min ömmaste tå. Men där stannar hon kvar, hon lutar sig in och bara lät orden verka hennes liv. Nummer 4. Mitt i det här så fick hon uppleva den lätta bördan. Hon fick uppleva nåd. Vad ska hon fly från? Det fanns ingen som dömde henne. Vad ska hon fly från? Ingen var där och kastade någon sten. Det fanns en frihet där. Det fanns en glädje. Det fanns en lätthet. En glädje var fel ord. Men det fanns en lätthet. Det fanns en lätt börda. Det fanns en nåd. Det fanns en kärlek som mötte henne. Och hon fick ta emot en lätt börda. Och det här, nummer 5, så fick ju raka konsekvenser i hennes liv. Men också långt mer än det. Hon steg ju upp därifrån. Hon lämnade inte heller där och mysa och tänkte att åh, det här var jättebra. Jag ska fortsätta bara hänga kvar. Utan hon stack iväg, gick till sin stad och talade om att hörni, kom med. Ni måste komma och träffa den här personen som har berättat allt om mig. Och de kom. Folk följde henne. Jag vet inte vad hon hamnade att berätta om dem. Kanske hon hamnade att bekänna sig. Hörni, vet ni vad? Jag har haft 5 män och den sjätte som jag har nu, han är inte heller min man. Kanske hon hamnade att berätta. Kanske hon stod där liksom inför folk och sa, det här är mitt liv. Men hörni, jag har träffat någon som har talat rakt in i min situation. Kom med. Kom och träffa honom. De kommer med. De får träffa Jesus. Och säger att de kom till tro. Inte bara på grund av hennes vittnesbörd. Utan också att de själv hade fått möta honom. Yes. Så min fråga. När vi nästan når slutet. Så är. Bär du på en tung börda? Finns det någonting som du själv går och bär på just nu som du bara borde få byta ut? Någonting du bör få bara kasta på Gud och ta emot den lätta bördan som han har. Vi kan inte lösa allt och livet har dess upp- och nedgångar utan tvekan. Men mitt i elände så tror jag att Gud bara vill lyfta bördan och låta oss ta del av hans lätta och milda åk. Vi tar nästa bild. Den får ligga på, tror jag. Vi ska dra ihop det här och lovsångsteamet så får komma upp. Så kommer jag att sjunga ett par. En eller två lovsånger, jag vet inte. Men vi ska prisa Gud ännu innan vi avrundar för dagen. Ibland behöver vi bara hitta de här platserna. Var Gud får möta dig. Var är den där platsen? Var är brunnen i ditt liv? Var är det här mötet med Jesus? Vart är det du går? Var träffar du Gud? Var tillåter du Gud att komma och tala in i ditt liv och bara byta ut dina bördor mot hans? Det här är bara en lista liksom på exempel. Är det så att du möter Gud i din ensamhet? Kanske du behöver göra rum för ensamheten. Jag var på bröllop för ett par veckor sedan och fick nåden att samåka med tre unga män, eller tre män från kyrkan, från det här bröllopet in till stan. En timmes gemensam tid i en bil. Och jag blev så berörd, för vi hade så fina diskussioner. Klockan var mitt på natten, vi hade varit alldeles för länge på bröllopet. En av de sista som for hem, alltid. Och vi hade så fina diskussioner. För jag vet att i relationer så talar Gud till mig. I relationer så känner jag att nu är det någonting som Gud vill förmedla. Nu rör han vid mitt inre. Men jag har också en plats i naturen där jag känner att när jag ser Guds skapelse, när jag ser storheten, när jag ser skönheten så bara så finns en plats var Gud talar in i mitt liv och var jag ofta blir berörd av honom. Kanske du har det också. Det kan vara i det estetiska, det vackra. Det kan vara i aktiviteten, i att du är med och tjänar. Att du betjänar någon i förbön. Att du är med och leder någon i en lovsång. Att du är med och bara låta någon bli själavårdad i din närvaro. Någon som lättar sina bördor inför dig. Kanske det är där du känner att nu får Gud också röra vid ditt liv. Kanske är det i lovsången, i musiken. Eller när du dyker djupt i Bibeln eller en intressant teologisk bok. Vi är allihopa olika, vi har alla olika platser. Men jag vill också sätta en fråga till dig. Var är din brunn? Var är din brunn? Vart behöver du gå? Kanske för att hämta vatten som inte bara släcker törsten temporärt, utan som får släcka. Ett levande vatten som släcker all törst. En plats var Gud får möta dig och ta bort dina bördor. Och du får känna dig mer fri, mer lätt, mer glad, mer hoppfull inför framtiden. Vi ber en liten bön och så lovsjunger vi Gud. Som vanligt så kommer vi ha förbön för den som vill kanske kasta en börda på Gud idag. Som på något vis känner att jag behöver hitta min brunn. Jag behöver hitta den här platsen. Jag behöver bli kvitt den här bördan. Kom fram. Vad är bättre än det? Ett möte med en annan människa som lägger handen på dig och ber för dig. Där så kan Gud få komma in och bara göra under ännu den här kvällen. Tack Gud för att det vi får läsa om så får vi också ta till oss och bara tro på att ditt ok är milt och din börda är lätt, Jesus. Det du har gjort för oss, det finns att vänta på oss att bara ta emot. Och Bibeln uppmuntrar oss att vi ska kasta våra bördor på dig. Jag ber att vi den här stunden får kasta. Är det oro? Är det saker som vi har kämpa med? Är det att vara stark i egen kraft? Vad än det kan vara som drar oss ner och vill hålla oss ner. Så ber jag att vi den här stunden bara ska få släppa dem. Kasta dem till dig och säg, här är mitt elände. Jag byter lätt mot dina lätta bördor. Det här är ett enkelt val, inte ett svårt val. Jag vill ha dina lätta bördor. Jag vill ha det som du har för min framtid. Där inte oro och ångest behöver vara det som styr. Där inte jag behöver vara bekymrad för framtiden. Där jag inte behöver få krampaktigt håll fast vid någonting. Som jag nästan känner att ja, men jag förtjänar ju att ha det så här dåligt. Du förtjänar inte att ha det så dåligt. Utan du får bara byta ut det som du bär på till hans lätta börda. Så kommer han också att leda dig framåt. Han kommer också banen väg på det här området. Ja, bara rör vi våra liv. Rör vi våra liv den här stunden. Och uppenbar för oss som det finns börda som vi inte ens har tänkt på att det är en börda. Vi inte ens uppfattar det som en börda. Men plötsligt känner vi att, ah, just ja. Kanske är det därför det verkar lite just nu. Kanske är det därför det är lite motigt just nu. För att jag håller kvar vid den här bördan. Tack helige Ande för att du bara uppenbarar och rör vid oss den här stunden. Och jag ber också för frimodighet för var och en av oss ifall vi är dags att gå fram till förbön och bara kom in för dig tillsammans med någon annan. Så ge oss den frimodighet som behövs. Tack för din frihet. I Jesu namn. Amen.